Klassiken. Märta Myrstener om Gustav Cederströms målning Karl den 12:s likfärd från 1878.
Januari 1719. Mot oss strävar ett ändlöst tåg av trasiga soldater i mörkblå uniformer. På en bår ligger kung Karl den 12:e, död, huvudet genomborrat av en kula. Vinden är hård, himlen är kompakt grå och istapparna hänger längs de massiva, branta klipporna. Den stora oljemålningen Karl den 12:s likfärd finns i alla svenskars inre och tycks aldrig sluta väcka känslor. Varför berör den så starkt? Hur har den blivit så ikonisk? Och likfärden, var det verkligen så här det gick till? Målaren, friherre Gustav Cederström, var vad man idag skulle kalla en MÖP och hade själv bakgrund i det militära. Uniformer var en stor passion och han älskade Karl den 12:e. Han döpte till och med sin dotter till Karola efter krigarkungen. Det här är under 1800-talet då romantiken, de stora tragiska hjältarnas era. Och Karl den 12:e-kulten är under uppsegling i Sverige. Esaias Tegnérs dikt Kung Karl den unge hjälte är populär. Och i Kungsträdgården uppförs en stor staty över krigarkonungen. När den ska invigas blir det kravaller, så stort är intresset. Karl den 12:e har kommit att symbolisera motstånd mot Ryssland, stormakten i öster, som många är oroliga för och som vi har förlorat Finland till. I studentstäderna börjar man fira Karl den 12:s dödsdag med fackeltåg, kransar och sång. Det är den här tidsandan som Gustav Cederström börjar på sin stora tavla. Men håller han sig till sanningen när han skissar upp sin scen? Karl den 12:e blev skjuten i södra Norge efter att ha krigat i nästan 20 år, bland annat mot Ryssland. Det här har hänt. Men det gick inte till på det sätt som tavlan visar.
Ett fel är väl att han förmodligen inte bars på en öppen bår. Det verkar ju liksom opraktiskt, utan att han låg i en kista. Men det hade väl blivit en liksom tråkigare målning.
Martin Olin, forskningschef på Nationalmuseum, i podden Verket.
Det här skriver Cederström någonstans sen att det här, jag vet om att det inte gick till riktigt så här, men någon slags poetisk licens måste man ju liksom tillåta sig för konstens skull.
Ja, poetisk licens, konstnärlig frihet, har Gustav Cederström tagit sig. Han målade granskog, en brant klippvägg, som att det här tåget kommer över fjällen. Men det är inte så naturen ser ut i området där de faktiskt gick.
Men jag tror att också att han befann sig i Paris, och på Louvren finns det målningar då av Napoleons återtåg från Ryssland, där man ser patetiskt liksom i snöyran hur de tar sig hem då. Och att det liksom bygger på en slags en sån bildidé, att det är mer, att det är bättre, mer catchy så att säga, med ett återtåg i snö i oländig terräng.
Som barn var man ju väldigt fascinerad här, just på grund av den är så detaljerad och mystisk.
Konstnären Ernst Billgren har gjort en egen tolkning av Karl den 12:s likfärd. Han beundrar målningen och Cederströms skickliga måleri.
Den är ju målad på så många olika sätt på samma målning. Palettkniv här i berget, och sen finns det lasyr på vissa partier, och snön är ju vått i vått och liksom, det är inte kläderna. Och till exempel en sån liten detalj, att alla soldater har ju olika blå färg på uniformen. Och det tänker man inte på, det ser ut att de har blå uniform och så, men då hade bilden blivit väldigt platt.
1878 är Karl XII:s likfärd klar och ställs ut på världsutställningen i Paris. Den gjorde succé direkt och köptes av en rysk storfurste som hängde den i ett palats i Sankt Petersburg. Att den hamnade i Ryssland sågs som en skymf. Därför ordnades en offentlig insamling för att beställa en ny, likadan målning av Cederström. Den nya tavlan skänktes till Nationalmuseum i Stockholm. Senare lyckas en svensk köpa originalet från Ryssland i alla fall. Så idag finns två versioner av Karl XII:s likfärd. Den första hänger på Göteborgs konstmuseum. Tavlan trycktes upp på vykort och har använts i skolor och historieböcker sedan dess. Karl XII-kulten når sin peak i Sverige på 30-talet.
År 1700 lämnade Karl XII Sverige.
Här håller historikern Laurits Weibull föredrag i radion.
Prövad i björnjakter, ystra ritter och andra adeliga idrotter.
Efter andra världskrigets slut klingar intresset för Karl XII av hos gemene man. Men traditionerna plockas upp av högerradikala.
400 greps i Lund, 45 i Stockholm under demonstrationer och bråk igår kväll.
Välkomna till årets Karl XII manifestation idag på 30 november.
Och tavlan, som ju handlar om kungens död, befinner sig fortfarande i skottlinjen mellan olika politiska grupper.
En man i 30-årsåldern åtalas för att ha satt ett vänsterextremt klistermärke på den klassiska tavlan Karl XII:s likfärd.
Senast 2020 utsattes versionen på Nationalmuseum för ett sabotage. Men vad man än tycker om den så gör målningen fortfarande intryck.
På Nationalmuseum så är den en av de få målningarna som folk liksom går dit för att ha sett.
Martin Olin på Nationalmuseum igen.
Som de redan känner till och som de undrar var den hänger. Och när de tittar på den så man kan känna att de liksom bockar av på något vis. Så att den är på det viset, tycker jag, liksom Sveriges Mona Lisa mer egentligen än någon annan av verken hos oss.
Gustav Cederström målade flera scener från Karl XII:s liv på fältet. Men varför har just den här blivit så ikonisk? Kanske är det för att den inte visar ett segerögonblick, utan tragedin. Vem känner inte igen sig mer i sorg och nederlag än i triumf? Kanske finns också svaret i något så enkelt som det träffsäkra tecknandet av vädret. Den kompakta gråa himlen. Dagsljuset som knappt är där fast det är mitt på dagen. Alla svenskar har ett kroppsminne av den här snömodden, isvinden, små droppar av glopp som letar sig innanför kragen.